Guds frid och Guds välsignelse. Jag tror att alla vet att bön är viktigt. Alla vi som känner Gud, som har tagit emot Jesus, vet att bön är viktigt. Men hur svårt det är att ha tid till bön. Den erfarenhet har jag. Bön vill man gärna lämna åt sidan, eller man tar, vi tar en liten bön. Så är det för mig i alla fall. Och man måste jobba med det här med bönen, tycker jag i alla fall. Men jag har haft den turen att jag fått jobba bland annat i Mali sista tid, många år. Och det hade jag många medarbetare, maliska vänner, som var otroliga på att be. Bad. Och det blev resultat också. Så jag har fått lärt mig lite av dem. Och jag vet till och med, nu har man tagit hem till Sverige kristna från Tanzania för att be. Och jag tror också i den situationen vi befinner oss i Sverige behöver vi mycket bön. Här i vår församling. Eller överhuvudtaget bland oss kristna. Och mycket bön hos mig. Den 14 oktober, måndag kväll. Vi har ju bön här varje måndag. Men den 14 oktober 18:30 har vi undervisning om förbön och samtal med Tony Larsson. Han ska ha extra undervisning om förbön. Jag tror vi behöver peppa oss. Vad är bön för oss? Men vi gillar kanske inte alltid bön, eller vi undviker bön, eller vi snabbar på bara på bönen. Vi gillar mycket annat. Jag ska läsa lite från Matteus 21. Och det är när Jesus rider in i Jerusalem. När det närmar sig Jerusalem och kom till Betage vid Oljeberget. Sände Jesus iväg två lärjungar och sa det till dem: gå till byn och ligger framför er. Där ska ni finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ett föl. Lös den och led den till mig. Och om någon säger till er, ska ni svara, Herren behöver den. Han kommer då omedelbart att skicka iväg den. Detta hände för att det skulle uppfyllas det som är sagt genom profeten. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade mantlarna på den, och han satte sig upp på åsnan. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folk, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsigna han som kom i hennes namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelsen, och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret. Det här gillar vi, va? När det är rörelse och när det är fest. Jag gillar det i alla fall. Gillar ni det också? Tänk vilken rörelse, va? Det är okej. Oj! Jesus sa, vi klappar händerna på Jesus. Då är det härligt. Och det är bra, det ska det vara också. Men det finns en annan sida också, att följa Jesus. Det är ju inte bara fest och rörelse. Det är det inte. Vi går över till Lukas nu. Lukas evangelium 22. Jag har ingen text på väg, men jag är inte van med det här modernheten. Jag är van att folk läser från Bibeln eller någonting sånt. 22:39 står det så här nu. När Jesus skulle gå till Jerusalem var det ett speciellt ändamål. Han hade en speciell uppgift. Det var för att ge sig själv på korset för dig och mig. Och det står så här i vers 39-46. Sedan gick Jesus som var ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom. Och när han kom till platsen sade han till dem: be att inte komma i frestelse. Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär en stenkast, och föll ner på knä. Och han bad: Gud, om du vill så tag denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Så visade sig en ängel ifrån himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest. Och Jesus, han bad ännu ivrigare. Han bad till sin far Gud. Och hans svett blev som blodsdroppar. Han föll ner på, som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att han hade somnat i bedrövelse. Då sa han till dem: varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse. Vilken skillnad, va? När Jesus red in i Jerusalem, då var alla där. Lärjungarna och alla som hade blivit botade. Ja, hela stan hängde med den här rörelsen och glädjen. Men sen man kom till det här svåra. Jesus hade ångest över det han skulle möta. Och han bad till Gud: låt, om det går, slippa det här, men låt din ske din vilja. Men lärjungarna blev, de var så bedrövade. Ja, de somnade till och med i bedrövelse. Vi har ju andra, det är problem när man är bedrövad så djupt att man inte orkar be. Därför måste man vara tillsammans ibland och be. Tillsammans för att uppmuntra varandra. Ja, puffa på varandra. Nu har man ett stort problem i Sverige också. Är det stort problem? Ett problem jag läste i dagen att på mötena nu, då har man inte ens koncentrerad och ibland och lyssna på Guds ord eller be. Man sitter och surfar. Jag vet inte om de läser dagen. Det är nya problem. Man är så ivrig, man kan inte koppla av det här. Jag har inte alls sånt, men det finns nog Instagram, det finns massa grejer. Så mitt under möte, mitt under bön eller predikan, då måste man fort igenom det. Ja, man har svårt att koncentrera sig i bönen. Så mycket annat som vill ta över. När vi läser från Matteus igen, när Jesus börjar tala om det han skulle gå igenom. Matteus förklarar för sina lärjungar, va, att jag måste rida upp till Jerusalem och där ska jag bli tagen och där ska jag bli piskad, ska bli hånad och jag ska dö. Han förklarar för sina lärjungar. Precis som vi har hört att vi ska be, vi ska ha kontakt med Gud. Ja, de har inte förstått det här, lärjungarna. Så vi läser Matteus 16 här, 39. Så när Jesus första gången talar om sitt lidande, vers 21. Och från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste till Jerusalem och lida genom de äldste och överprästerna och de skriftlärde. Och han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Ja, då tog Petrus honom åt sidan och motsäger Jesus. Gud är nådig mot dig, Herre. Inte ska det hända dig. Vi undviker det här, va? Konfrontationen. Vi undviker det här med Jesus. Vi låter det vara. Men då säger Jesus till Petrus: gå bort ifrån honom, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker inte Guds tankar, men det är dina tankar. Så som kristen tror jag att man behöver vara beredd, förberedd att kunna gå emot vissa saker här i livet. Och mina kollegor i Mali, jag var ju nere där i Mali som missionär och vi jobbade tillsammans. Jag skulle lära mig en hel del, men de lärde mig kanske ännu mer än vad jag lärde dem. Men just det med bönen och ta kamp mot den onda, det lärde de mig mycket. Och vi kanske behöver det här, och tror jag också. Vi har kanske lämnat det här i vår kristenhet i Sverige. Vi undviker konfrontation. Eller kanske är fel ord, konfrontation. Men vi viker oss för att undvika den här kampen. Hellre vill vi ha den här rörelsen. Som vi behöver också, det här med fest. Men om vi går längre fram ser vi ju att det hände någonting med de kristna lärjungarna, de första kristna, det var ju efter pingstdagen. De blev helt annorlunda när de kom dit. Att de vågade och stå upp för Gud. För de hade en relation med Jesus. De hade en relation med honom. Men vi läser här, vi kan väl läsa i Apostlagärningarna. Två, det känner ni till också. Men vi påminner oss Guds ord. Det problemet när jag fick höra att jag skulle predika för 2 veckor sedan. Och jag tog fram biblar och jag har olika versioner på franska, olika versioner på svenska, på franska och bibellexikon och allt. Och så man går in i det här. Det är ju så intressant. Och fast jag håller på i 50 år så hittar man nya. Men jag så stod det så här. Så största problemet då man förbereder sig att, att kunna få ihop en predikan på 30 minuter så inte man glider ut för långt. Mycket intressant. Läs Apostlagärningar och det som är runt omkring. Det är spännande. Och jag undrar hur mycket de hann med på kort tid på den tiden. Apostlagärningarna 2 ska vi läsa. Det var ju den efter pingstdagen när första församlingen blev till. Och 42-47. Och det står så här när de var, det var ju 3000 tror jag blev 3000 som blev frälsta, kom med till församlingen. Det skulle inte hända Åbytorp för det finns inte 3000 här, men några hundra i alla fall. Och det står så här i vers 42, det höll troget fast vid apostlarnas lära, gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjorde genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde. Och delade ut till alla efter vad en behövde. Och varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, i hemmen, bröt. Det bröd, de höll måltid med varandra och jubla in i glädje. Och det prisade Gud, var omtyckta av allt folk och Herren ökar vardagskaran, den som blir frälsta. Här också har vi en slags glädje, va? Det var lätt. Allt folk var glada tillsammans med dem och det är ju härligt. Men längre fram i vers 3, då började det redan. För då gick de emot systemet lite. Den gick upp till templet och predikade. Eller gick upp till templet och skulle be. Och där vid ingången var det en som var sjuk, som var lam. Och Petrus och Johannes stannade till det. Och det blev ett helande vid templet. Och då blev det ju problem. För då störde man ju ja, det här vanliga. Han skulle sitta där inne sjuk. Han kunde inte vara något annat. Han skulle vara det. Och då blev det ju problem. Vi ser ju att Petrus och Johannes, de hamnar ju i fängelse och de blev straffad. Jag undrar ibland till exempel om vi skulle, någon skulle bli frisk, man skulle be för någon i sjukhuset, på sjukhuset i Sverige, eller man skulle be aktivt. Och då skulle det bli kanske ett stort problem. Men hur kunde du be på sjukhuset? Hur kunde du be i din tjänst? Vem vet? Kanske det blir väldiga problem vi skulle få. Kanske missa jobbet och alltihop att vi har gått över det hela. Jag vet inte. Men här blir ju ett problem och de hamnar då i fängelse och de blir förbjuden att tala om Jesus. Det går från ena, allt var perfekt, alla var glada och nu blir det konfrontation. Men de ger sig inte. Vad gör de för någonting när de blir tillsagda att inte predika? Jo, det står så här, när de blev frigivna gick de sina egna och berättade allt vad översprästerna och det äldsta hade sagt till dem. Och när de hörde det ropade indirekt till Gud och bad. Man ropade och bad. Och ja, man gav sig inte, man jämlade, åh vad hemskt Gud. Förbarma dig av oss och låt oss slippa det här. Nej, de bad, ge oss mera kraft. Och nu Herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och bokar och låter tecken och under ske genom din heliga tjänares namn. Och sen när man slutar be, då blir de uppfyllda av den heliga ande. Det ser vilken skillnad det var i början när de vandrade tillsammans med Jesus. De undvek, de ville inte, de var rädda. Men sen när man fått möta Jesus och förstod vem han var, då vågar man ta en konfrontation och för just att nå människorna med evangelium. I Mali har vi muslimskt 90%, sen finns det 8% traditionella religioner och väldigt få kristna, 2% räknar man som säger att man är kristen. Vissa byar var så starkt animistiskt, avgudar, så ingen kunde gå in dit med evangelium. Och många hade försökt, men evangelisterna och pastorerna backade. Men en del lyckades. Och de som lyckades, det var de som egentligen gick in i bön och orädda. Fick kämpa på. Och mycket intressant att fördela det, om de lyckas få in evangelium, få någonting hände med någon familj, någon person, de fick fotfäste i byn. Och en annan byn som jag jobbar många år i heter Boani. Och från det området är minst 7 pastorer som kommer ifrån. Det var väldigt animistiskt. Och en pastor kom dit, en lyckas bra, de andra var det en kort tid och sen stack de därifrån. Och sen var det en ung evangelist som sa, jag klarar det här. Han var väldigt så här, ja, frimodig. Och tyckte. Han kom dit och han ville inte... Och när de tog ut sina avgudar, han sa, det här ska inte jag acceptera det här. Det resulterade att de stormade kyrkan, slog sönder kyrkan, slog sönder bostaden och skadade de kristna. För den här evangelisten, den här pastorn, han trodde att här kan han stå emot med sin egen kraft, med sitt mun. Det gick inte alls, för det var ju andemakter i det hela. Och än idag har de inte öppnat kyrkan. Det har gått 8 år sedan. De byggde en ny kyrka på en annan by. Så det finns ju andemakter. Det finns saker man måste gå emot. Och det kan man inte göra med sin intelligens. Man kan inte göra med sitt taktiskt. Det ska vara, måste ha djup kontakt. Eller nära kontakt med Jesus. För att det ska lyckas. De här lärjungarna då man ser, de blev glada och de gick tillsammans och bad. Och de fick kraft kunna fortsätta och sprida budskapet. Vi går vidare och tittar lite exempel på Nya Testamentet. Har vi något intressant? Det är mycket 16, vers 11. Det här är versen vi läser hur evangelium kom till Europa. Från vers 11 i kapitel 16. Och det, vi lade ut från Troas och seglade rakt till Samotrake till nästa dag till Neapolis. Och därifrån till Filippi som var en ledare staden i denna del av Macedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar och på sabbaten, på vilodagen, tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längst floden där vi antog att det fanns ett böneställe. Det fanns ingen synagoga i stan, fick inte ha det. De fick samlas utanför stan, den judiska gruppen. Och det ser vi här. Silas och Paulus, de söker sig på sabbaten till ett ställe där det skulle finnas några troende judar. Och de kommer till ett böneställe utanför stan. De sökte sig dit och det fann de några stycken som var där för att be. Några kvinnor står det. Det är lite liknande med Betania. På måndagar är det mest kvinnor som bed. Det var lika som här. Och när jag kommer dit... Jag är ofta ensam man. Jag kommer dit tillsammans med fru. Då får jag vara med i den gruppen kvinnor. Så här var det bara en grupp kvinnor som fanns med här på det här stället då, på bönestället. Och Paulus och Silas här, de gick dit och fick kontakt med Lydia, en som heter Lydia. Hon var ju affärskvinna och hon fick höra Guds ord. Hon sökte ju Gud och när hon var där så tog hon emot Jesus. Och det står hela familjen tog emot Jesus. Hela familjen blev frälst, för familjen var väldigt enad på den tiden. Så hela familjen blev frälst. Så här började den kristna kyrkan i Filippi. I den här lilla gruppen, lilla böneställen där Paulus och Silas kom. Och det fick fotfäste här i den här staden Filippi som var under koloni för Romarriket. Men sen har vi här också, det står här längre fram att en gång när vi var till böneställe, så Paulus och Silas, de var ju vana att gå till böneställe. Och då var det en kvinna här som hade spådomsande i sig. Spådomsande som gick bakom och pratade och skrek. Och det står ju här i versen att flera dagar så lät det vara att göra det. Paulus han struntade i det. Men sen en dag då i Jesu namn så blev den kvinnan befriad från den här spådomsande hon hade i sig. Och det står ju här, man läser vidare här att som läxa gå hem och läsa. Och de som ägde henne kvinnan var ju folk som ägde henne. Det vill säga att de tjänade pengar på hennes spådomsande. Trafficking kan man säga kanske på andra saker. Det finns ju mycket folk som vill tjäna pengar på deras andras ja, problem. Fattigdom. Och då ser man ju nu att de här i staden, de som ägde henne kvinnan, som tjänade pengar på henne, de blev ju väldigt irriterad, arga. Så de tog Paulus och Silas och ja, ställde dem inför rätta. Nu får de döma dem här, för de har ju förstört vår inkomst. De här som kommer och talar om saker och ting som inte passar in i vårt samhälle. Som passar inte in i våra stan. Vi har ju alla de här avgudarna och folk blir besatta av de här avgudarna. Och sen kommer de här två männen och förstör för oss. Förstör för oss. Och de blev, det ser här, man ser här att de blev dömda fort. De blev avklädda. Har ni blivit avklädda någon gång? Jag blev det en gång när rebellerna tog av mig mina kläder och skulle skjuta mig. Det är väldigt förnedrande att bli avklädd och stå i kalsongerna från alla och ska bli dödad. Men här har vi varit avklädda och sen piskar man dem. Jag vet inte om ni har sett pissarna här, riktiga läderpiskor, va? Det är inte helt. De slog de här Paulus och Silas. De slog dem. För hur kan ni förstöra oss? Hur kan ni gå emot då? Hur kan ni ta bort vår inkomst, va? Och sen blev de tillsagt att in i fängelse med er. Och han som var fångvaktare om det satt dem i stocken. Vilka plågor. Ja, jag har sett dem att piska folk i början på 70-talet när polisen tog dem och piska folk. Och det är, de passar ju på då att få all ilskan ut dem som piskar och fiskar folk. Och Paulus och Silas kunde ha gått vidare utan i konfrontationen. Låt det gått. Ja, vi går till bönestället då. Vi beder och sen går vi tillbaka och ja, det här är inte rätt. Nah. Men det sker ju en förvandling här i fängelse också sen. Vi ser ju att Gud befriar dem, en är fångvårdan och familjen, också hela familjen blir frälst. Och sen ser vi längre fram också när de släppte ut dem. Det är ganska intressant att se när de släppte ut dem från fängelse sen. Och gick de tillbaka till Lydia, där de bodde i det huset och de fick uppmuntran och tröst av församlingen och skulle kunna föra vidare. Så börjar församlingen i Europa genom förföljelse också. Tack vare några som ville förkunna Jesus och förkunna befrielse för de som är bundna. Vi behöver kontakt hela tiden med Jesus. Förut undvek man problemen. Man försökte, man vill läsa här, undvika de här utmaningarna. Vad vi vill göra. Vi vill vara kristna som undviker för att vara i tjänst och befria människor. För det kostar på. Vill vi vara en trygga människor. Leva. Nöja oss. Som det är. Slippa. Så är ju människan. Jag vill inte ha problem. Jag vill inte i min mänskliga natur. Jag vill inte få det svårt. Så är man gjort. Men som Jesus lärjunge och som situationen ser ut i Sverige måste vi, tror jag, ta mera tid med bön, kontakt med Gud, kontakt med Jesus för att kunna ha den här kraften att kunna vara till välsignelse ute i vårt samhälle. Jag tänkte på det här nu. Många mår ju dåligt i Sverige med alla som händer, skjutningar, och snart tror jag i Mali i Sverige, det skjuts ju mera här snart än i Mali, i alla fall i städerna. Och nu har vi det klimatångest många får. Ja. Vet du, jag var ute på predika på 60-talet, pratade om att Jesus kommer snart, va? Och snart kommer världen gå under. Nu behöver vi inte göra det, nu är det forskare som säger att världen är skörd. Det är slut klimatet, vi kan inte leva på jorden snart. Och det blir många för ångest. I Bibeln säger det, när vi hör det här så ska vi lyfta blicken och se, nu kommer Jesus tillbaka snart. Men samtidigt måste vi vara här och hjälpa människor som har det svårt. Visa dem på Jesus. Att det finns hopp i Jesus. Enda hoppet. Så jag har en utmaning också här. Förra gången jag predikade hade vi utmaning om vi ska vara frimodiga och be för sjuka utanför församlingen. Frimodiga och be. Men vi måste vara mera frimodiga och be. Tänk på vår generation. Säkert ber vi för våra barn. Vi ber för våra barnbarn. Vi ber för en släkt. Gör vi hemma. Vi ber där, allihop av oss. Men beder vi med dem? När släkten samlas hemma. Tar vi tid med bön tillsammans? Jag får kämpa på, jag. Fatta tid och be. När vi är samlade. Med våra barnbarn, när barn fyller år. Vi är ivriga att ge presenter. Men tar vi tid och be med dem? När vi har besök i hemmet. Tar vi 5 minuter och be? Vi får kämpa för det. Jag får kämpa för det. Inte för att folk är emot. Men vi som svenskar, och kanske andra också, vi har så svårt att ta bönen i sammanhang utanför församlingar eller privat. Prova, utmaning. Ta tid när vi samlas i hemmen. Ta tid när ni har släktträff. Ta tid när ni är på semester. Och be. Så ska det hända saker. Amen. Jesus, tack att du är en levande Gud. Och du vill ha en relation med oss. Och tack, när vi har en relation med Jesus så händer det saker. Och många gånger kan vi inte gå ut i vår egen kraft. Men med din kraft. Med din heliga ande. Jag ber oss för vi svenskar, medan vi har öppet i Sverige, fritt i Sverige, att vi tar beslutet att be med varandra.